Podplay.
Anledningen till att vi sitter här och nu vågar möta Johannes Glenell, eller snarare Johannes Glenell vågar möta oss. Mm. Ja, det är ju för att vi ska ta en runda med kulturdebatten om kulturbarnen.
För att om det här vore en skolgård, ja, och jag var i ett sticken, då skulle jag kunna säga så här: Johannes Glenell är inte snäll. Sen ser du ju snäll ut. Men din vassa penna, den blir inte mindre vass för det.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina, jag och Johannes Glenell på KB. Vi ska prata om kulturbarnen. För kring detta ämne har Arbetets kulturredaktör Johannes Glenell och Expressens kulturskribent Martina Montelius pennfightats på sista tiden. Det här är en podcast från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres. Nu käkar vi!
Då ska vi beställa. Jag vill ha de där vegetariska kroppkakorna.
Ja.
Ja.
Jag kan ta en sallad.
Tofisallad?
Ja.
Jag vill ha en sån tofisallad.
Ja. Kan jag servera fast ni pratar?
Ja, det är meningen liksom. Det blir innehåll. Du, så vill gärna dricka något trevligt gott vin till det där. Väl?
Tofisken och... Ja.
Jag tar gärna en Cola Zero.
En Cola Zero. Ja. Ser ni varsitt glas då?
Ja.
Mm. Ja. Oh, vad drack jag sist när jag åt kroppkakor, Martina?
Jag
jo, kan... jo, vad var det? Det vette något konstigt.
Var det här?
Var det här?
Har ni något gryner, gryner, vältliner var det.
Vill du också ha det?
Jag tar också den. Ja, jag sitter här med Johannes text. Men det kanske är du som ska börja, Gunilla. För det är lite ditt party det här. It's my party.
Vi kanske ska göra en så kallad recap av det hela.
Gunilla nämligen. Gunilla kuppade ju. Det erkännandet vill jag ha för dig.
Ja.
Gunilla vet att jag är extremt pressad just nu.
Mm.
På olika sätt. Jag kan inte hålla på och prata för länge till exempel idag. Gunilla fick ett sms till mig typ klockan 14:10. Jag försöker få Johannes Glenell att vara med i vårt avsnitt. Tänkte att han kunde komma till KB. Och det hinner inte jag läsa. Och sen så 20 minuter senare så har det kommit ett nytt sms. Johannes Glenell kommer. Vi ses på tisdag. Inte så här, tycker du att det är en bra idé? För Gunny känner på något sätt på sig att jag kanske inte är i mitt livsform.
Nej.
Och då vill
och då,
man inte...
Och då drar snarare något lite... Nej, men...
Det är så här kvällstidningsmurven.
Ja, det... Ja.
Taktik,
ja. Nej, men jag tror att det här blir bra. För saken är den... Sedan Sanna Samuelsson började debatten om kulturbarnen, nämligen en som handlar om att det eventuellt skulle förekomma räkmackor i vår bransch, så, som gör att personer som jag och personer som du lättare får arbete på kulturredaktionen, skriva böcker, lite sånt.
Mm.
Och att det skulle vara en hjälp där, vad ens föräldrar har för yrke, i det här fallet kulturyrken, eller hur? Och hon menar att det här skulle vara ett allvarligt demokratiskt problem faktiskt, eftersom det här handlar om samtalet som vi för på opinionssidor.
Mm.
Och det var ju en ganska ruskig bild hon målade upp i Göteborgs-Posten. Sen har det ju
oj,
då förekommit, ska jag smaka på den här gryner, vältliner?
Ja. Nej, men det är väl rätt hittills. Sen har folk svarat.
Ja.
Och han har typ svarat på alla svaret.
Det var egentligen som jag tror skribenten hos dig på Arbetet skrev senast idag. Att det här, vad heter hon? Hon heter alltså
Lotta Ilona Heirinen.
Ja, Lotta Ilona Heirinen skrev att det här var liksom det smartaste sättet att få igång engagemang.
Mm.
Eller hur? Mm. Att prata om det här som är egentligen det känsligaste vi vet, nämligen varifrån vi kommer och varför vi är, varför vi har de jobben vi har.
Mm.
Så sen var det ju då Jack Hildén i Aftonbladet.
Ja, fast han skrev inte texten i Aftonbladet.
Han skrev den i GP.
Ja.
Ah, just det. Aftonbladet.
GP har ju lite ägt den här debatten, kan man ju säga.
Ja, det har de.
Mm.
Björn Werner sa ju i ett rum på Clubhouse häromdagen att han, när han avslutade samtalet som de har på någon dag i veckan i alla fall, att han skulle gå iväg och orkestrera debatten om kulturvarorna. Så att han tar åt sig äran. Hur som helst. Martina Montelius, som jag har vid min högra sida, skrev i Expressen.
Mm.
Och då skrev du, Johannes, i Arbetet. Ja, för du skrev inte GP i alla fall.
Nej, jag skrev inte.
Nej, det är en sak som är säker. Ja. Sen, har det förekommit några mer texter?
Ja, gud. Jag...
Det var en i Aftonbladet Kultur.
Mm. Men vi bryr oss inte om dem, för de kommer vi inte ihåg.
Utan det har också varit en jävla massa chatter på sociala medier.
Ja, det har det varit. Mm. Men den som på något vis... Dina texter är ju alltid väldigt... Det är något, du har ju något alltså. Du har ju
de är väldigt,
väldigt bra,
roliga.
Ja, de är väldigt roliga. Vilket faktiskt Leo Lagerkrans sa, som jag ju då träffade på en trottoar här utanför. För övrigt själv ett kulturbarn.
Ja.
Men alltså jag vill
eftersom
gärna...
han är son till Rås Lagerkrans och Hugo Lagerkrans, i och för sig doktor. Men sen har han också kusin med David Lagerkrans.
Och det finns också någonting med en viss typ av läkare som lite grann glider in i det här kulturella. Så det är det gamla sättet att vara läkare på.
Han passade i alla fall på att ge dig lite beröm och mig lite sågning. Så han tyckte att du är ju vassare när du skriver än när du poddar, sa han. Och så bara, hej då Leo.
Det var ju fint att han kände sig trygg i att du ville veta det.
Ja.
Nej, men jag vill också ge en eloge faktiskt, för att jag visste att min text som jag skrev i Expressen förmodligen inte skulle läsas som det den var av någon egentligen, på grund av att det var jag som skrev den. Men den vanligaste tolkningen av min, alltså min text går i korthet ut på dels att det inte kanske, vilket du ju på ett sätt skriver också, att kulturbarnen är ju inte det största demokratiproblemet. Det är självklart så att, alltså det tror jag inte någon säger emot egentligen, kulturbarnsfenomenet. Du och jag är båda det, och det är liksom inte någon idé att liksom tjafsa om det.
Nej.
Men jag märkte att den vanligaste kommentaren i sociala medier och så här debatten överhuvudtaget är liksom, titta i alla eftertexter på filmer, titta liksom på teatrarna och förlagen, så ser ni ju själva att det nästan bara är kulturbarn. Och då tänker jag att då får man titta igen. Av 84 just nu anställda skådespelare på Dramaten är det till exempel 4 som är kulturbarn, vad jag vet. Alltså det vill säga, jag menar att kulturbarnen, och detta är inte att jag tar ifrån någonting från att det är fel på kulturbarn, men de riskerar att bli en ursäkt för ett mycket större problem, som är att väldigt många som inte har föräldrar som just arbetar med kultur ändå har väldigt mycket bättre förutsättningar än väldigt stora grupper i samhället har att få jobba med kultur.
Mm.
Så även om kulturbarn är ett problem, så menar jag att de inte är huvudproblem. Men jag vill ändå citera...
Ja, men vänta, stopp.
Nej, men jag vill
håller
citera...
Håller du med om att det här var vad Martina skrev?
Alltså jag skrev... Fast det var inte bara det jag skrev.
Nej,
jag skrev,
men vi måste ju ändå för läsa.
Jag skrev också att... Nej, men jag skrev också så här. Och det är det som har missförstått. Nej, men jag ska bara säga. Det här går jättesnabbt.
Ja.
Vanligaste missuppfattningen är att jag tror att bara för att det inte går bra för alla kulturbarn som vill bli kulturarbetare själva, och bara för att vissa kulturarbetare, jag nämnde då Liza Minnelli och just Ekman den yngre till exempel, är väldigt bra, så att jag då menar med det att bara därför så är jag så fantastisk, så att jag skulle absolut ha blivit författare oavsett om jag hade varit kulturbarn, och allt handlar om att det är synd om mig för att ingen tror på det. Det är den vanligaste tolkningen.
Mm.
Och sen då naturligtvis att jag i egenskap av kulturbarn har vuxit upp omgiven av jättemycket kultur och massor med kulturmänniskor. Det vet alla.
Mm.
Alla vet ju om mig på ett roligt sätt. Men det var inte riktigt så. Men Johannes tolkning, den är mer, den är ju roligare. För den går ju ut på att du först berättar då om dina föräldrar som ju då är framstående glaskonstnärer, framförallt din mamma Ingelina. Och att du kände dig utanför även när ni hade medelklassifierats. Och sen att det är fjantigt att Jack Lidén inte tänker på att han i alla fall får recensioner när han debuterar. Och har en pappa som kan be om ursäkt för att han också fattar det. Och så jag då. Nu kommer det. Martina Montelius berättar från Norrmalmsteatern hon ärvt av sin mamma, som för sig inte dog från förra året, men i alla fall poeten och akademiledamoten, att det minsann är jättesvårt att bli kulturarbetare och att de flesta kulturbarn misslyckas. Och här kommer det roligaste. Sorry, kulturbarn. Räkmackan finns inte, säger Montelius, samtidigt som hon rider mackan löddrig. Det är en sexuell referens. Och stegrar den majestätiskt inne på Brunnsgatan 4-scen. En argumentation med empiri på nivå med jag och grabbarna har dragit lustgas i flera år nu och vi har aldrig tagit någon skada av det. Och visst är det kul när en debatt blir så här löjlig och personlig. Sen ger du Jack och mig att vi inte är problemet. Men grejen är att min artikel var ju inte personlig.
Ska vi släppa in Johannes?
Ja, nu släpper vi in det. Jag vill bara ge dig de här balla citaten, de var jättebra.
Ja.
Även om de inte hade så mycket förankring i kanske... Ja, det jag upplever som verklighet. Ja, varsågod, Johannes.
Nej, men alltså... Vad är frågan?
Ja, verkligen. Nej, men så här. Frågan handlar nog om föreställningen om... Din föreställning om Martina.
Eller om kulturbarnen.
Och det är nog därför som jag vill att du ska komma. Jag känner här som Martinas vän och din... beundrarinna, att det vore trevligt om ni förstod. Nej, jag menar inte alls så. Men att, nej, men att vi kan diskutera föreställningen du har om Martina.
Eller kanske föreställningen alla har.
För att du har ju blivit någon slags poster girl för kulturbarnen.
Men du
är inte ens med i det här... P1-programmet som rullar varje söndag som alla människor som är i min ålder lyssnar på.
Mm.
Då var ju du med på bild så att säga, men du var ju inte med där själv. Utan du har ju blivit en affischflicka för kulturbarnen.
Men tillbaka till kulturbranschen. Där är ju karriärvägarna ofta mer informella än inom offentlig verksamhet. Vilket gör det svårare att inrätta ett objektivt, rättvist system.
Alla i min familj är väldigt, väldigt pushade. Mot varandra, om man kan säga så.
Ja, typ. Ja, men det är väl jättebra att man stödjer varandra. För det är ju en väldigt utsatt bransch ni verkar allihopa. Verkligen. En offentlig bransch. Där, så.
Det är ju fruktansvärt pinsamt och svårt att förhålla sig till det här. Liksom, man är författare och sen så är ens föräldrar också författare.
Jag ville ju bli som pappa. Jag ville också skriva böcker om Dante och Joyce. Jag ville bli fin. Men jag ville det så mycket... så att jag inte vågade bli det.
Tre hårt arbetande kulturarbetare med kända föräldrar ur kulturbranschen. Benjamin Ingrosso i TV4, Martina Montelius i söndagsintervjun och David Lagerkrans i SVT.
Och de tre vanligaste föreställningarna skulle jag säga. Ett, alla föräldrar. Det är den vanligaste formuleringen. Alla föräldrar vill ju det bästa för sina barn. Mm. Det vill säga alla kulturföräldrar vill att deras barn ska jobba med kultur.
Inte mina.
Nej, men jag menar så här. Alla föräldrar vill ge bort sitt utrymme.
Mm.
Man tänker inte så här att det kanske finns vissa föräldrar som blir skitsura för att deras barn går in på deras domän. Andra, alla kulturbarn. Det här har skrivits på min egen Facebook-sida. Martina Montelius har vuxit upp i en miljö där det pratas om kultur dagarna i ända.
Ja, just det.
Där hennes mamma var kompis med Allan Edwall. Var hon inte då. Möjligt att hon brevväxlade. Jag träffade aldrig någon som var med i TV överhuvudtaget. Nej, men lite. Man har tillgång till en massa kontakter och arenor redan från en väldigt ung ålder. Det stämmer säkert. Just i mitt fall stämmer det tyvärr inte. Men det kan man ju inte veta. Jag menar, det här är en sån sak. Alltså, så måste det väl ändå vara.
Vi pausar lite. Vi kan ta lite reklam.
Men skulle du säga att du upplever att du liksom har levt helt frånskilt från kulturen?
Jag har inte hängt med massa kulturarbetare.
Nej.
den kultur, alltså jag vet inte vad man tror mer, att jag gick jättemycket på kulturskola eller att vi satt och läste poesi och sådär. Vi, vårt vanligaste lördagsnöje, Kristina Lund som mitt, var gå till videoaffären och hyra en sån här moviebox. Och vi turades om då, jag ville alltid se någonting med Goldie Hawn, hon ville alltid se någonting med Al Pacino eller Robert De Niro. Vi gick till Olens restaurang, hon åt rödspätta, jag åt filet mignon black and white. Vi var med Karin Götblad som inte var kändis då. Hon jobbade på en 4H-gård med djur. Vi var med min mormor som var speciallärare. Ligger väl lite nära. Det var vardagen liksom. Jo, jag träffade jazzmusiker. Jag träffade Christer Bostedt och hans jazzband på Fasching och sånt där, men jag blev ju inte jazzmusiker. Och det motsäger inte att mitt författarskap liksom inte har minsta beröring med henne, men jag vill bara liksom kontrastera mot den här bilden av att...
Men vad skulle du säga var din push som liksom ledde till att du blev kulturarbetare i så fall?
Att min kompis i årskurs 7 tog med mig på en föreställning med Teater Galeasa. Och det var därför att hon hade kolloledare som jobbade på, alltså som var Galeasa skådespelare, Leif André och dem. De var kolloledare. Så vi började gå på Galeasa. Det var nog det. Och sen var det att jag blev platoniskt dyngkär i min svensklärare, som betydde väldigt mycket för mig. Som gav mig bekräftelse på liksom mina texter och såna där saker. Och det, men däremot så vill jag också säga det, att jag menar inte för den skull att det var de som var mina drivkrafter liksom. Att det betyder att jag inte har... Så de fördelar jag skulle säga av det här med Kristina, det är ju däremot precis det du skriver här om Jack Hildén också.
Mm.
Att när jag hade min första teaterpremiär, när jag var 24, så kom recensenterna. Då kom liksom Lars Ring och såna här recensenter som alltid väljer och väljer bort föreställningar. Jag tror inte de hade kommit utan Kristina och lite utan Torsten också. Torsten Flink.
Mm.
Jag fick första dags recensioner på min första roman, som jag för sig skrev när jag var 38. Men ändå, jag har alltid fått liksom vara med till exempel i Nyhetsmorgon, även innan jag hade gjort så mycket.
Mm.
Sen tror jag i för sig, det har mycket att göra. Det är roligare för redaktionen på TV4 eller för en kulturredaktion att recensera mina grejer och låta mig komma och prata. Och då vill de att jag ska prata om Kristina, vilket för sig inte är så kul.
Nej.
Sen har ju det nu gått över. Sen menar jag att nu har det ju gått över 20 år sedan de där första. Jag vet andra dramatikers barn som jag inte tänker nämna vid namn, som också har debuterat och bara jämfört med sina föräldrar och sen gick det inte bra liksom.
Mm.
Så att jag menar att jag kan inte vara helt utan egen förmåga. Det var lite det som var poängen i min text också, att jag kan inte liksom, och det kan inte du heller vara, fast dina föräldrar var kulturarbetare. Man kan inte hålla på så länge som du har gjort, eller? Du skrev väl ändå den här artikeln själv?
Nej, alltså, nej, men det är självklart.
Förstår du vad jag menar?
Jag tycker att du... Jag tycker att du försvarar en position som jag inte riktigt vet om man behöver försvara här.
Men det är för att det är en akilleshäl, för att jag är rädd att mitt liv är en lögn.
Men väl, låt Johannes utveckla det.
Nej, men det var väl lite min reaktion, för att jag tycker även att Jack Hildén är en jättebegåvad författare och gillar honom jättemycket. Och min respons när jag skrev den här artikeln, det var ju mer på hela debatten. Debatten som helhet, som jag började känna att jag började koka över lite av just i den här jag, individfokuset på sätt, liksom.
Men det där blir konstigt, för det stod inget om mig i min text.
Fast men, den var men det bra stod ändå om liksom...
Tack.
Vad ska man säga, den individuella förutsättningen. Sen är det det ständiga problemet med rubriksättning.
Ja,
liksom ja. Sådär.
Ja, du skriver ju ändå liksom, även om det inte handlar om dig, så skriver du ju ändå i egenskap av, så att säga, ett kulturbarn.
Ja, ja. Och ja, men jag tycker ändå, alltså för mig så är roligheten i en text alltid överordnad.
Mm.
Och jag vet att jag är Gunilla och jag har blivit anklagad för att jag har skrivit liksom ganska hårt mot folk och sådär. Så jag tycker det är helt okej.
Okay. Ja. Nej, men det var lite det jag skulle komma till, att det fanns någonting i det där. Jag vet inte, för att så här, när jag växte upp, jag liksom hade haft något problem med att se det där med liksom kultur. Jag har varit väldigt stolt över det också, faktiskt. Över att ha de här knepiga föräldrarna och ville att de skulle följa med och hämta på skoldiskot. Och liksom, gärna att de fick komma till skolan och liksom... Av någon konstig anledning, eftersom det också är det där som man hela tiden upplevt av det ständiga utanförskapet och bla bla och sådär. Så jag har aldrig tyckt att min familj är helt konstig. Alltså så, den har bara hållit på med det den håller på med. Men samtidigt blir det också den här debatten och situationen när alla ska försvara sin autenticitet.
Ja.
Liksom, jag har minst, för jag tycker att det finns lika stort problem med de som säger jag är helt self-made, jag kom från ingenstans, jag har byggt det här med två händer. Att de också lägger liksom ansvaret på individen istället för på strukturen som finns där ute. Det var det jag började tänka på när jag tänkte, ska jag gå in i den här debatten? Ska jag vara med i det här överhuvudtaget? För jag satt mest bara och var småirriterad.
Ja, ja, för det här som du skrev var egentligen bara, ja men nu, okej, nu har jag skrivit det, nu vill jag prata om en annan sak, så att säga. Eller hur? Du skriver ju bara, du skriver istället så vill du prata om Jonas, socionom i min värmländska hemkommun Sunne med runt 14 000 invånare, verksamhetsledare på fritidsgården och hela anledningen till att jag själv är kulturarbetare.
Ja.
Så tillvida så är ju du och Martina lite lika.
Men det vill jag höra mer.
Ni har hittat varsin person liksom i åldern när ni höll på att bli den ni är liksom. Som inte var mamma eller pappa.
Ja.
Nej, men det spelade nog större roll för mig, för att mina föräldrar var ganska världsfrånvända på många sätt, så de visste ju ingenting om att gå till studieförbunden och få pengar.
Nej.
Eller liksom hur man hade kontakt med Folkets Park eller liksom hur man fick ta på en scen eller sådana saker, utan det kom ju liksom från de som faktiskt är grovarbetare, alltså de som inte syns på scenen eller så, utan socionomer, fritidsgårdspedagoger.
Så då stämmer ju inte att man nödvändigtvis... Att det är just kulturföräldrar som ger tillgång till sånt.
Sen kanske, alltså så här, jag måste ju ändå lägga in någonting i det här. För att det här är också en del i varför det är så här, det är inte helt enkelt för mig att gå in i den här debatten på något sätt. För så här, tre av sex i min familj är representerade på Nationalmuseum. Alltså det är, jag kan liksom inte komma här och påstå att jag är någon sorts... Det är ju två av mina bröder och min mamma.
Din mamma är ju sinnessjukt bra konstnär. Jag kände faktiskt till henne innan jag googlade.
Nej, men hon är helt fantastisk. Och det är mina bröder också.
Ja.
Så här, för oss blir den här debatten också lite så här... Ja, hur fan ska vi förhålla oss till det här? För ena sidan det, och andra sidan är vi lantisar. Och det kommer också med ett arv och ett ok när man kommer till Stockholm. När man ser på saker, hur mina bröder upplevde att börja på Konstfack utifrån det. Och vilket självförtroende man hade i relation till de sakerna.
Så de kanske inte hade så här kulturunge självförtroende, utan de hade mer lantis osäkerhet delvis också, eller?
Av någon anledning så sökte de ju ändå till Konstfack när de var runt 21-22. Alltså och det kommer ju med någon sorts självförtroende och någon sorts liksom erfarenhet av att kultur är någonting man kan arbeta med.
Det är en annan sida av det här som jag tänkt på. Det är att man pratar om att kulturbarn har liksom tillgång till vissa sfärer, men de har också, men som Johannes sa nu, att själva idén att man kan ha sånt här som jobb, som man annars kanske i en annan familj där alla jobbar på bank kanske man tänker, men skaffa dig ett normalt jobb liksom, så kan du ha det där som hobby. Det har ju inte vi vuxit upp med. Men å andra sidan kan man känna tvärtom, eller jag kunde göra det i alla fall, i och med att Kristina och jag var så pass betraktade som annorlunda, även om jag ju inte tyckte vi var det, precis som du med dina föräldrar, så var det liksom lite så här, men det är de där konstiga liksom konstigt folk. Och då kunde jag känna att jag inte hade riktigt självförtroendet som krävdes för att gå in i det normala samhället. Jag hade jättegärna velat det. Alltså jag hade nog blivit bra på att vara till exempel speciallärare som min mor. Jag hade kunnat bli en bra kanske samtalsterapeut. Fan vet jag. Men jag har inte känt mig riktigt hemma där. Och jag märkte när jag fick barn och jag kom in i liksom, då kommer man ju jättemycket in i normaliteten när man ska gå på så här föräldramöte på dagis och så. Och då märkte jag ju så här att vad jag än gjorde, jag repeterade till och med innan. Kolla så här, är de här kläderna normala? Ja, jag tar mina normalaste kläder. Och sen säger jag verkligen bara, oj, nu börjar våren komma, eller något. Inte säga någonting annat. Ändå så är det en jävel som säger så här, ja, du är bra annorlunda och speciell du. Men på vilket jävla sätt? Jag gör allt för att inte liksom... Men då är det, då kanske det är att jag inte kan riktigt koderna bland de andra dagisföräldrarna. Eller så är det att de tror att de vet någonting om mig sen innan. Kan inte jag veta?
Jag menar, alltså, socialisten i mig vill ändå säga här, att det finns ju en monetär fråga i det här, absolut.
Ja. Och var hamnar
som,
den?
Som å ena sidan är liksom kampen om de små resurser som finns inom kulturen, alltså för att kunna leva på det här, vilket ju såklart skapar en hackordning alltid. Det är också en narcissistisk kamp om utrymmet, såklart, eftersom alla i den här kategorin har ett behov av att uttrycka sig och stå på scenen på något sätt. Vilket gör att man hela tiden blickar på varandra inom det. Men sen har man ju liksom den tredje kategorin som är ju att vi faktiskt har en kategori inom kulturen som har båda. De har både det kulturella och det ekonomiska. Alltså en sorts kulturöverklass, en kulturadel som har funnits i Sverige länge. Som är alltså familjer som sedan generation tillbaka har haft det sammangiftet mellan de intellektuella och ingenjörerna. Vilket har gjort att de har den här Djursholmstillvaron. Mm. Och det är den vi alla blickar mot någonstans mitt i allt det här också. Och tänker att det är det man skulle kunna uppnå. Kommer ni en diskussion med Sara Granerande där för många år sedan, vi pratade om liksom så här att alla borde egentligen lägga korten på bordet och berätta hur de försörjer sig i kultursektorn. Bara för att det är så jävla förtryckande att se de här människorna som man upplever går runt här i hela arena, gått franska skolan, välputsade. Och man fattar inte vart de får pengarna ifrån. Alltså, vart man kommer den här kapitalet ifrån, för att det skapar en sån enorm osäkerhet hos alla andra, att man känner sig misslyckad för att man inte klarar av den respekten och den biten. Och det tror jag är en väldigt stor del i den här hackordningen också. Att det finns helt enkelt en kulturell elit, absolut, i Sverige. Det finns kulturfamiljer som har generationer i bort. Och sen finns det familjer som min familj som är en del av liksom det allmänna folkhemsbygget. De har en föräldrageneration som har rest sig ur armodet. Fick barn som de gav en stor frihet. De med den friheten flyttade ut på landet, började bygga olika kulturinstitutioner. De byggde friteatrar, konsthallar. Alltså, var en enormt driftig. Alla 40-talistgenerationen är enorma på det här. Liksom. Och sen får de en generation som är, ja, till, som inte riktigt kanske klarar av att förvalta det där. Men som också blickar mot liksom, det där borgerliga. Jag vet, alltså, jag har känt en enorm längtan efter att medelklassifieras hela mitt liv. Men känner att jag aldrig har lärt mig de koderna. Samtidigt som jag vet att vänner till mig med arbetargrund skulle säga till mig, men du har ju fått jättemycket gratis av dina föräldrar i det kulturella kapitalet, den kulturella förståelsen liksom. Om man själv har känt någonstans, om jag sitter fast någonstans intermellan, jag passar inte riktigt in i de här bitarna. Där tror jag, liksom, där kommer ju den där osäkerheten, och det är det som gärna med debatten någonstans också handlar om. Att ingen fattar vart pengarna kommer ifrån, ingen fattar hur det här går ihop, ingen förstår hur det går. Man tittar på framgången, framgången blir någonting man suktar efter. För att det är liksom de enda förebilderna vi har på något sätt. För ingen vill ju heller prata om pengar, för vi håller på med något fint.
Nej, men jag fattar, nej, men, och grejen är att till exempel de teatrar där jag har danats liksom, framförallt Teater Plaser med Torsten till exempel. På den tiden jag började, om man såg en föreställning med en stor ensemble på till exempel Teater Plaza eller Teater Geliasen, hur kan man finansiera det? En så stor ensemble, normalt lågt biljettpris, få platser. Jo, för att alla har repeterat på A-kassa. Det är helt självklart. Och det får man inte, men alla vet att det är så. Även liksom anslagsgivare vet att det är så. Att det går inte att göra med föreställningarna om man inte repeterar på A-kassa. Eller så har man det här arrangemanget som jag hade länge när jag jobbade på Plaza, att därför att sådana här lönebidrag av olika slag från Arbetsförmedlingen kunde man då få för allt utom kulturarbete, därför att de hade lärt sig att ingen blir anställd på de här teaterna liksom, så att tog de bort. Så jag låtsades, vi låtsades att jag jobbade på Torstens tvillingbrors IT-firma. Och så fick jag förfalska hans namnteckning. Förlåt Rickard att jag berättar det här, men det är 25 år sedan. Jag fick förfalska hans namnteckning en gång i månaden. Och säga på mötena att jag höll på att lära mig bygga hemsidor. Och så egentligen var jag så flös.
Ja.
Därifrån kommer pengarna.
Mm. Nej, men då var det hela det svenska musikundret byggdes av Alfakassan.
Mm.
Alltså, det finns ett helt avsnitt av... På den tiden då SVT kunde göra sådana produktioner så finns det finns ett helt avsnitt av en gammal SVT, inte på programmet heter nu, men jag fick faktiskt hem det här om veckan, som handlar om det, där de just pratar om A-kassan som det största kulturstödet i svensk historia.
Och det var kan vara lite... större än Kulturrådet och liksom kommunen.
Ja. Nej, men för att du kunde gå in och jobba i vården ett antal tid så hade du jobbat upp din kvot, sen gick du på A-kassa och var ute och repa med ditt band och spela. Bandet Kent byggde helt på A-kassan, det har de sagt själva. Liksom. Det var förutsättningen för att överhuvudtaget kunna göra ett Cardigans.
Det är så här, det inofficiella kulturstödet är egentligen liksom de olika A-kassorna.
Vi investerar våra liv. Vi trodde att vi var försäkrade för all framtid. Men tid är pengar.
Ja, men det var ju lite det jag försökte komma åt när jag skrev min text också, att de här, vi har haft utjämningssystem som ska motverka de här sakerna, som ska göra att vi ska kunna bli kulturarbetare även om du tar det. Vi har haft studieförbund som har haft mycket pengar, där kan vi precis vända det till om så att du vill starta en studiecirkel. Vi har haft kulturskolor, vi har haft, alltså allt det här fanns liksom, där barn med annan bakgrund kunde lära sig spela ett instrument eller liksom satsa på musiken. Men vi har börjat urlaka de systemen, och när man börjar urlaka den här typen av system, då blir det en elit kvar på toppen.
Ja.
Och så är det bara.
Precis det där märker jag nu.
Mm.
Med min lilla kulturunge som går i kulturskolan. Mm. En av tre går på kulturskolan. De blir liksom av med sin lokal.
Mm.
Får vara inom skolaulan som inte är barnsäker.
Mm. Precis.
Läraren vill jättegärna fortsätta, så då kämpar de liksom på lite. Mm. Men de yngre får ju sluta, för man kan inte ha dem i den lokalen.
Mm.
Snart är det borta. Mm. Snart är det borta. Och vad ska de barnen göra då?
Egentligen är det här kanske en så att säga, väldigt framåtblickande spaning som Sanna Samuelsson gör. Att alltså, om 10-20 år så kanske det här är ett och säga värre.
Ja, alltså, det flyttas över på... Alltså, flyttas på samma sätt som när vården ekonomiseras så flyttas ansvaret för... ens liksom älskade som inte mår bra mer och mer över på familjerna.
Men jag skulle vilja vidga det till att handla om att det är akademiker egentligen. Jag tycker det här med kulturbarn är väldigt, väldigt snabbt.
Men det skriver ju du också, Johannes.
Mm. Ja. Ja, men jag hör ju samma sak inom akademin. Exakt samma problem och problematik. Och det lyfter jag ju här, men jag satt ju på sitt utbildningsråd för min gamla utbildning på Linköpings universitet. Och då,
vad gick du för utbildning där?
Var en utbildning som då hette kultur och samhällelig medieinstaltning, kulturproducentutbildning. Som idag tror jag har bytt namn. De har tagit bort ordet kultur för att då så söker inga utbildningar med kultur, utan man vill ändra ut i kommunikation då istället. För eleverna som går där, när jag gick särskilt vill alla jobba med TV, man vill jobba med media, man vill jobba med utställningar, man vill jobba liksom samhällssystem.
Då får ingen jävla jobb om man går kulturutbildning. Liksom.
Det intressanta vi ser är att då hade de gjort en genomgång och tittat på alla utbildningar som hade ordet kultur i namnet över hela Sverige. Och det har gått över 15 år, det var en koll 15 år tillbaka som är idag. Och de såg att alla hade halverat sina ansökningstal. Det gällde även elitutbildningar som kommer dit till skolan i Göteborg och liksom där. Och det sjunker även med hela tiden. Det säger ju någonting om vad det gör med våra unga när vi inte liksom visar att kulturen har ett värde.
Nej, just det.
Då, återigen, då hamnar vi i den här urlakningen och då får vi en elit.
Mm.
Den återkommer hela tiden, för det kommer vara gruppen som hela tiden får det hemifrån.
Mm.
Och då är det helt plötsligt okej. Att det kanske inte har ett högt monetärt värde, för att det liksom, man är det värt att kämpa för det ändå.
Mm.
Men för alla de här andra kategorierna säger det så att de har hört om igen från Stockholms stad, från stat, från alla myndigheter, att det här är inte
intressant. Men då är det intressant. Då är du inne på det strukturella som jag tycker är liksom 7 resor intressantare än vad det här som Sanna Samuelsson förfäktar i sin ursprungliga text. Som bygger på någon slags så här konspiration om att kulturbarn skulle ha lättare att få jobb. Det här är ju det handlar om som du skriver nu. Nämligen liksom vad vi har för infrastruktur för att få liksom unga människor att hålla på med kultur.
Men framförallt så ska man ju vara född i Sverige, känns det ju som,
ja, det är
idag.
Det är
ju viktigt.
Nej, men alltså egentligen, det du ska vara nu i Sverige, det är ju att du ska tillhöra familjen Wahlgren Ingrosso. Mm. För att få ett utrymme i, för att få liksom tjäna jävligt mycket pengar.
Men det är så fall som ju...
Nej, men alltså, tycker ni att det här är banalt?
Nej, jag tycker att Bianca Ingrosso borde starta en
jag tittade nämligen på Carina Bergfeldts talkshow, senaste avsnittet, där då Amadeus Sögaard får breaka med sin nya hit. Men och den är ju en, det är liksom, det, så där låter ju liksom en genomsnittlig pojke som är duktigast i klassen på musik i hela Sverige. Men han får...
Men om Amadeus Sögaard hade skrivit en bok, hade inte ni recenserat den på Expressen Kultur då?
Det är mycket möjligt att jag gjort det.
Man har inte mig.
Ja, men det är ju för att han tillhör den familjen.
Mm.
Ja, så är det ju.
Men jag läste en intervju med Amadeus där han faktiskt berättade att han... Ja. Jag känner en sån ömhet.
Nej.
Jo.
Nej, ingen ömhet nu. Nej, men jag menar, Bianca Ingrosso vet att hon tjänar jävligt mycket pengar på Instagram. Hon får med Sveriges största familjeprogram.
Hon är ekonomiskt oberoende.
Ja. Hon är överallt. Hennes bror Benjamin Ingrosso har något jävla matprogram.
Snacka om
räkmacka. Jag tycker det här med kulturbarn, det är bara, det är ingenting jämfört med.
Men får jag ställa det i kontrast till någonting då, Gunilla?
Va?
Nu.
Har jag fel eller?
Du har helt rätt, men där kommer vi in på en artistfamilj. En artistfamilj, Pernilla var inte heller först. Kristina Skolin och Hans Wahlgren och allt det där.
Ja, vi har en annan, vi har Parneviksfamiljen.
Ja.
Vi har... hela Brunett-familjen. Vi har...
Glad you said Brunett. Därför att jag råkade... Jag vet inte exakt hur det gick till. Men jag råkade läsa en artikel bara idag om den andra cirkusfamiljen, Rodin.
Ja.
Det finns ju egentligen bara 2 svenska cirkusar kvar. Mm. Brasiliak var ju de förut. Men nu så har Diana Rodin... Ja, de försöker hålla liv i cirkusen fast cirkusen har blivit nermejad av djurrättsaktivister.
Mm.
Och Diana Rodin har en dotter som är typ 22 eller någonting, som är cirkusartist. Och då säger Diana Rodin, mamman i mig vill att hon ska få en internationell karriär. Cirkusdirektören i mig vill att hon ska stanna kvar och ta över cirkus Rodin.
Mm.
Och hålla den vid liv. Mm. Det är liksom den fattiga familjen Wahlgren.
Ja, just det.
Tack för att du fick säga det. Det är liksom familjen Wahlgren utan Instagram.
Ja, men för att det här handlar ju om vårt... Och det här är ju egentligen... Då är det ju egentligen exakt som du och Sanna Samuelsson skriver. Men vi har ju liksom ett ohälsosamt intresse av de här kändisfamiljerna. Och det är därför de vill att du ska komma hela tiden, Martina, och prata. Bortsett från att du är en jävligt begåvad och jätterolig och fantastisk författare och dramatiker som har skrivit som har fräser. Så man kan inte räkna på alla sina händer och tår. Men vi är så jävla sugna på den här familjebiten.
Det är också så att vi är så sugna på den familjebiten så att när vi ska diskutera problemet så kan vi inte gå in med strukturen. Jag är jätteglad över att Sanna gjorde det utspelet hon gjorde.
Ja.
Inte för att jag håller med och aktar på ner. Men hade hon inte gjort det så hade ingen blivit sig. Jag var jätteglad över att jag fick skriva om musikskolornas nedläggning.
Ja.
Om Jonas som var socionom i Sunne.
Ja.
om alla de här sakerna. För hade jag gjort det i en vanlig text så hade ingen läst den texten.
Nej.
Ingen hade brytt sig.
Nej.
Men tack vare att det fanns en individdebatt där man fick gå in och stångas och där jag fick retas med Martina och med Jack Hildén och så, så kunde jag skriva om det. Mm. Och jättemånga läste det. Det hade inte hänt annars. Det är det som är det problemet. För att det är ingen som är riktigt intresserad av strukturerna längre. Vi är helt besatta av individer.
Nej, men om man tänker då, vad ligger utanför... Alltså om man tänker då... utanför hela idén vem är kulturbarn, vem är inte kulturbarn, precis den här individnivån som är och akademiker och inte och sådär och Pernilla Wagen, det finns liksom en hel gigantisk extremt heterogen grupp människor i Sverige som inte har liksom den första aningen om var man ens börjar, att det en gång fanns en struktur med kulturskolor. Alltså man bara tänker, jag tycker, jaha, är jag bra? Alltså jag har ju träffat barn som inte vet att de är bra. Mm. Men de vet inte ens om det.
Mm.
Och så hör man ett barn som liksom öppnar munnen och bara sjunger som en gud. Och så måste man texta en lapp så här med stora bokstäver, kulturskolan. Och säga så här, men, och de, då säger barnet, mina föräldrar kan inte svenska. Och då så säger jag, nej, men ber dem bara skriva, googla det här. Kommer du komma upp så kan du liksom eller googla dig själv. Du finns och du är bra. Och då är det första gången den har hört det. Varför inte vi så här käbblar, är du och jag mer värd än Benjamin Ingrosso? Men Gunilla, nu har vi ju möts.
Ja.
Jag ska bara gå och ta en cigis. Ni kan
ja,
fortsätta.
Gör det. Vi pausar lite. Vi kan ta lite reklam.
Och lite de här frågorna som man, jag tror att man återkommer till om man tillhör den delen av liksom, vad ska man säga, svenska kulturadeln på de gröna vågabarnen tog på tid, de skulle säga samma sak, att man har också ganska mycket att försvara gentemot Stockholm på något sätt liksom, i det kring att bli lite tagen på allvar. För det, i det där att bli tagen på allvar kommer ju också pengar. Och det, liksom, det är då, om du blir sedd av Stockholm och förstådd av Stockholm, då,
just det.
Då finns det chans att komma
åt stipendier. Då kommer de här plötsliga stipendierna från Svenska Akademien.
Eller de hade, jag visste inte ens att det
fanns.
Jag hade ingen aning. Har du fått sånt?
Nej.
En liten check?
Nej. Usch, nu vill jag nästan berätta en hemsk sak däremot om någon annan som fick. Nej, men det här har faktiskt berättats förut. Min kompis Kalle Westerdahl fick ett stipendium på Svenska Akademien en gång från dem. Han visste inte heller att det gick att få det. Jag fick det inte, alltså jag har aldrig i mitt liv fått ett stipendium därifrån. Jag vet inte vad fan det var för fel.
Inte jag heller.
Nej.
Har aldrig fått några priser eller något sånt här.
Kalle Westerdahl fick
ett... Heller,
nej, sök, kan man söka dem?
Man kan söka stipendium.
Jaha, jag tror inte jag kommer göra det.
Nej,
Kalle fick ett spontanstipendium från Svenska Akademien därför att Kristina tyckte att han hade så snygga vader i en föreställning som han var med i.
Jag är helt för det. Jag tycker att det är helt korrekt bedömningsnivå. Även om du ska vara lite slumpmässigt och lite av en popularitetstävling, det är det ju någonstans. Hela kultursvärlden är ju någonstans bara en ständigt pågående popularitetstävling.
Liksom. Ja, det är det ju.
Ja, men då kan ett par snygga vader få lite stålar ibland också. Jag tycker faktiskt det.
Nej, men det där är faktiskt intressant, inom parentes, att Theodor Kallifatides sa till mig när vi satt i en rökbur på en finlandsbåt en gång på en författarkryssning. För då pratade vi om Jonas Hassen Khemiri som ju är på riktigt en väldigt bra författare. Men då så sa Theodor att nej, men jag är också en jättebra författare, men jag är helt säker på att väldigt många av mina favörer här i Sverige har jag fått för att jag är så söt.
Ja, Mats Jonsson brukade prata om Jonas Hassen Khemiri som den perfekta bibliotekariefällan. Sätter honom i en tygkasse.
Så jävla...
Då kommer de springandes. Det kan man bara gräva en liten grop under.
Ja, men det är faktiskt lite, fast på ett annat sätt, men lite är det som en Bob Hansson också. Bob Hansson, alltså du vet, vi har haft honom på Brunnsgatan en gång. Det är lika proppat som när Mark Levengood kommer. Därför att det är någonting med Bob som bara får alla tanterna att bli helt vilda. Mm. Sjövilda. Och det där kan vi kvinnor aldrig göra, Gunilla.
Nej.
Det kommer inte jättemånga gubbar springande när Gunilla och jag ställer oss på en scen. Utan man måste vara en viss typ av antingen Bob eller Jonas.
Liksom. Och det är ingen som frågar vad Bob Hanssons föräldrar gör.
Skiter de i. Han behöver bara stå där och vara skånsk och snäll.
Underbar.
Och ligga där och duga.
Ja.
Tindra lite.
Mm. Oh my god.
Ja, så att sex betyder också något i kulturvärlden.
Ja, det gör det.
Det är tråkigt. Det gör
jag. Är det bra att vara snygg?
Och det börjar handla om tomma händerna som går mot rakt ut genom väggen. Bara för att få fyllas. Kommit rakt in i det här rummet. Bara för att äntligen få röra någon annan jävla hand. Någon gång, någon hand, någon gång.
Jag har faktiskt haft en kris.
Va?
Nej, men jag har ju hållit på med sånt där så länge. Som vi alla vet, som jag också tjatar om den här artikeln. Och decennier i branschen. Jag har bara decennier i branschen. Men... lite då och då så har jag en kris. Ja, nu ringer min dotter. Och tänker att nej, det kan hända att mitt liv är förfelat. Jag borde inte ha gjort något av det här. Jag bara, nu ser de skratta ju bara. Men alltså...
Vadå, att du har valt fel?
För om jag hade blivit en jättebra speciallärare, då hade jag ju bara kunnat liksom... Då hade jag kunnat snobba loss hur mycket som helst med mitt så här kulturella påbrå.
Mm.
Om jag inte hade själv arbetat med det, då hade jag ju bara kunnat säga så här, ja. När det stod hela tiden så här, Kristina Lund död. Då hade jag kunnat säga kanske till min närmaste speciallärarkollega att jag brukar inte prata så mycket om det här. Hon var min mor. Nu går ju inte det. Alltså, ingenting går.
Nej.
Så fortsätt, alla ni som tycker synd om mig och Jackie Lidén och Benjamin Wahlgren, fortsätt tycka synd om oss, för det är sjukt synd om oss. Tack för att jag fick säga det.
Ska vi bara avsluta med att Johannes får lätta sig. Hur kändes det här, Johannes?
Nej, men det känns ganska bra. Det var roligt. Jag trodde ni skulle gå lite hårdare åt.
Jag trodde du skulle vara stenhård.
Ja, men jag är inte det. Alltså, jag gillar att skriva. Jag gillar att debattera. Men jag tycker att det är text mot text. Jag tror att ganska många... Jag har ju varit så himla explosiv. Och jag träffar inte så mycket folk överhuvudtaget faktiskt. Alltså, så, det låter som en sån här typiskt. Jag är så dålig på att mingla. Jag är kanske inte dålig på att mingla, men jag är inte så mycket ute i svängen. De flesta känner bara mig genom mina texter. Och jag har fattat det, att folk nog tror att jag är ganska hård på grund av det.
Det tror jag de tror om dig och mig också.
Ja.
Men det är liksom inte... Jag tycker att det är roligt att penfightas. Jag tycker att det finns något helt underbart. Jag tycker att det är kul. Alltså, det är min scen. Mm. Och där står jag och vill underhålla också. Liksom.
Man är ju en person.
Det är ju någon, och
det
har jag aldrig upplevt, som blir ledsen.
Mm.
Det har ju du och jag också
upplevt. Ja, vi har också upplevt, ja. Så vi har ju suttit här förra gången vi satt här, så var det Lena Andersson mitt emot.
Mm.
Tyckte vi var skitelaka.
Tyckte vi var hemska, ja. Just det.
Det här,
men det är ju liksom, det måste man ju, man kan ju inte, man måste ju ta i.
Nej, jag blev inte ledsen för det här, för att jag tycker att det är därför att verkshöjden övertrumpar liksom det personliga. Men däremot när jag visste att jag skulle träffa dig, då så tänkte jag så här att jag orkar inte att du ska liksom vara på attack.
Sitta här och mästra dig.
Nej, men jag håller inte för det. Men du gjorde ju inte det, så att då är allting bra.
Mm. Mm.
Nej, jag tyckte det var jättetrevligt att träffa dig.
Du kunde återgå till Brunnsgatan.
Ja, nu ska jag gå och gränsla min räkmacka och liksom verkligen gnugga. Jag ska bara gnugga och gnugga. Nej, jag ska smörja in mitt ansikte med majonnäs. Ja, men det tycker jag är så här mysigt på något sätt. Jag tycker det är mysigt att gosa med den här majonnäsen.
Men hörni, men tack för att du vill komma, Johannes. Det var väldigt trevlig bekantskap.
Men detsamma.
Och ja, jag tror att vi, ja, vi brukar alltid avrunda med att utvärdera maten. Ni har ju ätit samma sak. Vad tyckte du om din tonfisksallad?
Jag fattar inte ens att det var tonfisk. Jag glömde bort att
det var sån här rå tonfisk.
Var ärlig nu, för att vi har ingen sponsor eller något. Vi betalar ju för det här.
Nej, men jag tyckte att den var helt okej. Okay. Ja. Men det är så här, under pandemin så har jag slutat äta tunga luncher. Det är så här, jag har börjat leva så förbannat hälsosamt.
Har du det?
Ja, det är liksom ja. Så här, jag märker att det finns två kategorier i pandemihantering här. Det ena ja. Är att försoffa sig totalt, spela ja. TV-spel.
Ja, äta fett.
Ja, argontoalim, skaffat PT, ja. Tränar, regelbundet.
Ja, har du skaffat PT?
Ja. Jag har liksom så här, jag har bara valt bort... Hela det där, liksom jag bara tänkte så här, jag måste ha en målsättning
ja,
i det här projektet.
Ja, det tror jag är skönt
också. Jag träffar inga människor. Jag träffar... Ja. Alltså, de senaste månaderna, nu ska jag säga. De senaste månaderna har jag träffat två kategorier människor. Jag har träffat Tinder-dejter på promenader och min PT. Jag lever någon sorts Linus Wahlgren-existens. Det är helt bizarrt.
Hej Lilan, är det bra?
Oh.
Inte
men då är det här ett välkommet avbrott. Och...
Som fan, avsluta. Jag är jätteglad.
Vi dejtar.
Jag kan ha oss dig snart. Ska jag köpa någonting på en vägen?
Ska jag höra på
bra, att... kan du visa mig det när jag kommer hem? Vi ses om jättekort stund. Ja. Mitt kulturbarn är ensamt hemma.
Martina, vad tyckte du om maten?
Men så här, jag älskar
jag kom in i bilden, men jag kan samtidigt ta den här härliga bilden.
Ska vi inte göra en video också?
Jo, det ska vi göra. Så, ja.
Nej, men jag tyckte mest om majonnäs.
Mest om majonnäs? Det var inte ett bra betyg. Du gillar inte när tonfisken inte är tillagad.
Nej, men det är någonting med det som skrämmer mig. Ska du på Tinder?
Mina kroppskakor på
oss. Vem är en revisor?
Är ni intresserade av min mat?
Förlåt!
Du blev en döva öron.
Nej, berätta om din.
Det var så fruktansvärt gott. Jag beklagar att inte ni beställde in de här kroppskakorna. Ser ni? Jag har liksom bara rensat fatet.
Lyft the plate.
Det fanns lite, det var smakerna, det var konsistensen, det var fettet. Jag har inte börjat leva ett hälsosamt liv under corona.
Men Gunilla,
jag
gillar fett. Du blir ju aldrig fet.
Nej, men jag går med hunden och sådär. Men
jag blir liksom inte fet.
Nej, jag blir inte.
Jag blir fet. Om jag äter det
med det bara att mina akademiker pappa hade så mycket brunt fett. Och var så smalt. Ja, men det är bra, för det bränner. Då blir man inte fet.
Okej.
Lyfter du vikter och så? Men är det inte väldigt också ålderdomligt hela den här grejen att börja efterfråga vad folks föräldrar gör?
Fast det är ju det som är grejen. Vi är på väg tillbaks in i en uppdelning av sakral och profan kultur. Där den sakrala är den som eliten håller på med, det profana skiter den i.
Ja.
Och det är liksom, det som är så otroligt tragiskt för hela det. Den generation som jag kommer ifrån, den klassresan, den liksom kulturklassresan överhuvudtaget, den möjliggjordes av kulturskolor, av kulturbidrag, av studieförbund, av arbetarrörelsen, av folkbildningssystemen. Där man såg kulturen som något viktigt för att liksom delta i det allmänna samtalet. Och när vi började ta bort de bitarna, och det gäller socialdemokratin, så har vi haft stora problem med det, med att de faktiskt är så ointresserade av bildning idag. Liksom. Och vi har haft problemet med att vi har haft en folkpartistisk... utbildningsminister som har varit helt ointresserad av bildning på det sättet. Vi har haft politiker som har signalerat i samhället att det här är inte relevant. Och vad får vi då? Jo, vi får en kulturklass. Och det är en tillbakagång 100 år i tiden. Alltså det är... Så att jag tycker att det är ålderdomligt. Och jag tycker också att det är ett symptom på någonting som är väldigt, väldigt problematiskt. Men som är mycket större än att Alex Schulman finns.
Men det var någon som skrev på min Facebook också i någon kommentar så här. Någon annan kulturarbetare som skrev att hennes stora behållning av den här debatten var att det var första gången på länge som hon tyckte att kulturarbetare verkade vara något åtråvärt. Det är det offentliga. Ja. För annars så har vi blivit på träsket. Liksom.
Fast bara på kultursidor.
Ja.
På andra sidan.
Som ingen läser. Alltså det är ju...
Säg inte det.
Nej, men det är ju...
Säg då när du sitter med två kulturredaktörer.
Ja, men det är ju fördomar om kultursidor. Det är ingen läser dem.
Rätt läsa.
Men mest när det är jag som skriver.
Ja, då när det är även jag. Men nu ska vi... Nu är det bara... Tack så hemskt mycket för den, de där fina slutorden, Johannes. Nu ska vi spela in ett video och sen ska vi kliva upp sängen.